Yes, så kör vi igång. Och jag tänkte vi skulle ha ett litet möte för att stämma av lite eftersom det är så turbulent.
Tidningen Bulletin har redaktionsmöte. På Zoom. Chefredaktören Ivar Arpi inleder.
Så ni kan väl göra som vi har gjort vid andra tillfällen, att man räcker upp en hand om man vill ställa en fråga.
Så Ivar, ett tips som man brukar ge föreläsningar, man frågar inte, har du några frågor? Man frågar, vad är era frågor?
Den som bryter in är Tino Sanandaji, en av tidningens ägare. Och ja, stämningen är lite spänd. En anställd har precis fått sparken. Det här mötet är tänkt att handla om det. Men riktigt så blir det inte.
Ivar. Någonting som väldigt många människor har haft frågor om är det här inlägget av Tino som skedde på sociala medier. Där han hängde ut en enskild medarbetare och skrev om det här. Jag vill att ni ska veta att när jag såg det så ringde jag Tino och sa att det här får inte ske. Och eftersom du ville vara med på det här mötet Tino så säger du nu inför alla att det var precis så det gick till. Och jag hoppas att du i framtiden håller dig för god för att hänga ut enskilda medarbetare.
Jag hoppas Ivar att du aldrig ringer mig och hotar mig på sociala medier. Det är numera
kan
att
du lova det?
Att nej, jag lovar inte.
Kan du lova det? Inget på nu när vi alla är här.
Det började så lovande. De hade en vision. De skulle vara något helt nytt. Och de gjorde den mest omtalade tidningslanseringen i Sverige på årtionden. Men nu, mindre än 3 månader senare, så låter det så här.
Framgent så är det jättebra om den typen av kriskommunikation, att man inte springer iväg och är impulsiv på sina Facebook-statusar, oavsett om man är ägare eller medarbetare.
Det skedde aldrig.
Skulle jag gärna ha någon slags liksom, lojalitetsplikt gäller åt alla håll här. Det vill säga en enskild medarbetare som avtalar. Ska du skrika mer eller vill du vara tyst när jag pratar?
Vad 17 var det som hände?
Ivar, har du ringt alls? Du sitter och avbryter mig varje mening. Det var filibuster du håller på med. Lägg av och prata nu. Du tror att de här matchspelen gör dig cool.
Men jag tror att ni förstår varandra.
Nej. Ansvarig utgivare, Julius.
Vad är det här för någonting? Jag vill veta.
Håll dig till fakta, Alice.
Jag heter Adam Svanell och det här är Blända. En dokumentär podd från Svenska Dagbladet.
Du sitter och förvanskar igen och totalt ljuger på våra medarbetare.
Ser det.
Och allt här kommer jag kunna visa er. Sluta ljug! Hela det här, allt du sa i den här händelsekedjan i princip är lögner. Punkt, 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 punkt.
Det är mer.
Sluta ljug!
Eller häng ut in till mina medarbetare.
Under hela tiden som Bulletin har varit en grej så har jag dragit historiska paralleller till Napoleon.
Det här är den åländska journalisten Jannik Svensson. Hösten 2021 blev han erbjuden sitt drömjobb som vd för tidningen Bulletin.
Jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt och fick frågan om jag kunde komma till Stockholm och ta över vd-jobbet.
Jannik tackade ja. Men idag, en konkurs, en polisanmälan och en sjukskrivning senare, ser han det som ett ödesdigert misstag.
Jag tänker tillbaka på den här tiden. Det är bara en liksom grå, svart massa av sammanhängande kalla dagar av konflikter. Liksom. Jag önskar att jag kunde radera dem ur mitt minne, för att det var usch.
Enligt Jannik finns det en särskild person som är ansvarig för det som hände. Och han är övertygad om att den personen snart kommer att få betala ett pris.
Alltså, historien har inte den så upprepa sig på nytt. Och det som gjorde att Napoleon misslyckades, det var att han slutade lyssna på folk i sin omgivning. Han trodde att han kunde fatta alla beslut själv och han trodde att han inte kunde göra fel. Och det var det som till sist gjorde att han föll.
Du lyssnar på första avsnittet av Blända, podden med dokumentärer berättade av Svenska Dagbladets journalister. Den här gången är det reportern Christian Daun som tar sig an tidningen Bulletin. Jannik Svensson är inte den enda inblandade i den historien som idag känner sig besviken och lurad. Men vi börjar inte där, utan för 23 år sedan i en föreläsningssal på Handelshögskolan i Stockholm.
Då är vi ju under hösten 1999, jag tror att det slutet av augusti, på en föreläsning i mikroekonomi.
Pontus Thulin är en ordentlig, lite lågmäld ekonomistudent och nyinflyttad från Örebro den där dagen på Handels. Kurskamraten som sitter bredvid honom heter Tino Sanandaji.
Det är uppenbart att det är en väldigt begåvad och intelligent person. Jag vet knappt vad mikroekonomi är, men han har läst hela boken då under sommaren innan han ens har börjat på Handelshögskolan. Sen noterar jag något osvenskt i att han är ganska forcerad, inte rädd för att säga någonting, inte rädd för att be om hjälp och sånt. Så det är egentligen så vi lär känna man kan man säga, för att han har inte körkort.
Redan där föds den dynamik som ska komma att prägla deras relation. Tino Sanandaji ber Pontus Thulin om en tjänst.
Så frågar han mig om jag kan hjälpa till och köra då hans flyttlass från, jag tror att det är Södertälje till Fruängen. Och då kommer jag fram till att nej, jag har inget direkt för mig, så visst kan jag göra det.
Flytten blir starten på en bromance. De två unga männen bondar under föreläsningar och på studentpubbar. Samtalen handlar ofta om politik.
På den tiden var jag faktiskt folkpartist, det är det jag icke längre.
Hans nya vän är kurd, född i Iran och kom som barn till en flyktingförläggning på Gotland. Han har delvis växt upp i familjehem. Tino har behövt kämpa hårdare de flesta av kurserna på Handels. Får han ordet så tar han det.
Tino brukar själv säga att det finns en social naturlag kring honom som är att oavsett hur många det är så måste han prata minst hälften av tiden. Och det etablerades redan på den tiden. Så han hördes och syndes mycket då i den miljön.
Åren går och så småningom kommer Tino också att höras och synas i den svenska offentligheten. Han blir en högljudd debattör i invandringsfrågan.
Mitt Europa bygger inte murar!
Nu vädjar till svenska folket om att öppna era hjärtan.
Vid den här tiden, mitten av 2010-talet, vill de stora politiska partierna ha ett generöst flyktingmottagande. Naivt, tycker Tino. Och Pontus håller med.
Med Sveriges konstiga kultur så är det inte säkert att multikulti är en bra lösning. För jag vet ju själv hur kulturellt komplicerad jag är och att jag är inte speciellt öppen och inbjudande. Och det har jag noterat att jag är långt ifrån ensam att vara som svensk. Så där ser jag ju direkt den här dissonansen mellan en officiell politik som är fantastiskt välkomnande och upp. Och så vidare, men på privatplanet och den faktiska kulturen människor emellan är väldigt sluten och styrd av enormt mycket normer och regler som aldrig nästan är explicit uttalade, vilket gör det väldigt svårt att adaptera sig till dem.
Samtidigt går det knappt att vädra såna åsikter offentligt utan att bli kallad främlingsfientlig, tycker Tino och Pontus. De menar som att skriva en bok. Den ska bevisa att många problem och kostnader i samhället är kopplade till invandring. Tino står för merparten av tankegodset och det är hans namn som hamnar på omslaget. Ordningsmannen Pontus bidrar med projektledning, kapitelstruktur, korrekturläsning och språkvård.
Mycket av det Tino skriver blir lite grovhugget, så det behöver mjukas till, justeras ner och fluffas till kan vi väl kalla det.
Boken får namnet Massutmaning. Tino och Pontus ger ut den själva. Ändå säljs den i 30 000 exemplar. Och den blir en vattendelare. Utskälld av vänsterprofiler. Hyllad på högerflanken. Men de två vapendragarna nöjer sig inte där. Hur kan de ta idéerna i boken vidare? En tankesmedja kanske? Nej, ännu bättre, en tidning.
När jag växte upp på 80- och 90-talet så hade jag en uppfattning om att denna prominenta tidning Svenska Dagbladet stod för, jag tyckte det var en ganska tydligt konservativ tidning skulle jag säga. Och på den tiden så var konservatismen i min uppfattning starkare. Under 2010-talet så höll ju den på att försvinna alldeles fullständigt. Jag skulle nog säga till den milda grad att det egentligen inte fanns någon seriös svensk tidning som var konservativ längre.
Ett tag funderade de på att köpa Svenska Dagbladet.
För det finns sedan lång tid tillbaks, jag vet inte om vi ska kalla det rykte, jag tror det är mer än ett rykte, om att SvD var, jag tror att SvD var till salu rent faktiskt under vissa tidpunkter då. Och då pratades det om att man kunde köpa SvD för 50 miljoner och lyfta den tillbaks till det man tänkt att vara.
Men det blir aldrig något bud på Svenska Dagbladet. Istället bestämde de sig för att starta en egen tidning.
Jag ville ju ha idén att det ska vara som en amerikansk fin tidning.
Det här är Tino Sanandaji, Pontus parhäst och chefsideologen bakom tidningsprojektet. Han tycker sig ha hittat vad han kallar a gap in the market.
Det finns, vad ska vi säga, tre sorters medier. Vi har etablissemangmedia som er, som är en överväldigande majoritet av journalisterna lutar åt det rödgröna blocket. Och sen har du alternativmedierna som är, står i opposition till det här. Men problemet är ju att det är ofta väldigt låg kvalitet och att i slutändan har det också blivit värre och värre. Att först börjar man som opposition mot medias vinklingar och så slutar det med att det är antivax och pro-Putin och konspirationsteorier. Och där finns, här finns en stort utrymme här som inte finns någonting.
Tino anser att det behövs en tidning som ligger mellan gammelmedier och alternativmedier. Han pitchar den för Paulina Neuding, som är en profilerad borgerlig skribent.
När man sa till henne att vi vill starta en ny tidning och vi vill liksom samla många borgerliga ledarskribenter som ska försöka vara en seriös tidning. Och min motto då var, klaga inte på media, gör det bättre själv.
Även om Tinos ingång är ideologisk är han tydlig med att nyhetsbevakningen i tidningen ska vara saklig och opartisk. Man ska skilja på news och views.
Tidningarna i Sverige, även finmedia som DN och SvD, är mer tabloider än motsvarande tidningar i många andra länder. I Danmark, Storbritannien, i Tyskland så finns det en kategori med fina tidningar. Och det vill vi ville placera oss i den kategorin vad gäller journalistiken, och så skulle vi vara center höger vad gäller opinionsdelen, och sen genom att samla väldigt många av de här ledarskribenterna och opinionsskribenterna som redan hade stor följarskara få en stor läsarkrets på en gång.
Paulina Neuding nappar. Hon får rollen som chefredaktör. Pontus Thulin blir vd. Tino Sanandaji nöjer sig med en till synes mer marginell roll som affärschef. Och med Neuding med på skeppet blir det enklare för honom att knyta fler ledarskribenter till sig. Han kontaktar bland andra Ivar Arpi, Alice Teodorescu Måwe och Per Gudmundsson. Några av borgerlighetens mest omstridda fixstjärnor. Alla tackar jag. Kanske delvis tack vare Tinos värvningstaktik.
Nu börjar vi det här projektet. Jag kommer gå till dig och andra och se om det finns intresse. Och givet att vi lanserar och fixar finansiering och en sajt och andra personer i företaget, är du då intresserad? Samma sak med finansiärerna. Att man säger till dem, givet att jag lyckas få de här personerna skriva på, är du intresserad av pengar? Ja.
Och det funkar. Flera svenska investerare lovar att gå in med pengar.
Napoleon var en briljant ung artilleriofficer som fick möjligheten att visa fram fötterna och tog chansen och genom franska revolutionen fick sin egen lilla armé.
Ingen trodde nog att just Napoleon Bonaparte skulle bli en så mäktig person. I militärskolan var han aldrig en i gänget. Han blev retad för att han var lågadlig och bröt på korsikanska. Men när revolutionen kom och klasskamraterna flydde, då såg han sin chans.
Han var briljant, precis som Tino.
Napoleon steg och steg i graderna. Och trots att Frankrike formellt var parlamentariskt styrt var han snart i praktiken envåldshärskare.
Och sen kom han till makten och liksom blev den här kejsaren och han utförde sina slag med precision och med nytänkande och han hade en förmåga att kunna liksom tänka sig runt alla de här hindren.
Napoleon brukade skicka hem officiella rapporter från frontlinjen, så kallade bulletiner. Där framstod hans krig som oavbrutna segertåg. Men med åren började fransmännen förstå att de här breven inte var helt sanningsenliga. Soldaterna som kom hem vittnade om svält, sjukdom och nederlag. Och Napoleons rapporter gav upphov till ett särskilt talesätt. Att ljuga som en bulletin.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag blev uppringd i slutet av november 2020.
Den skånska författaren Fredrik Ekelund, eller Marisol M som han också kallar sig, behöver betänketid när han får frågan om att bli kulturchef på Bulletin.
Jag tyckte först att det var lite oklart vad det var. Och sen när han räknade upp de inblandade så blev jag lite sådär, vad ska jag säga, blev lite osäker. Alltså jag är ju... Jag har ju alltid tillhört vad man säger, så här, ska säga, den politiska vänstern. Så att det fanns ju någonting där som jag var lite rädd för att det skulle finnas kopplingar till SD. Så jag ägnade 12 dygn i princip, dygnet runt, till att liksom luska reda på vilka som låg bakom och hur den ägarbilden såg ut.
Vänner och bekanta i kultursektorn varnar honom för att anta erbjudandet.
Det var bland annat en författare som jag respekterar väldigt mycket i övrigt som menade att om jag tackade ja till det jobbet så skulle jag få djävulsmärket i min panna för evärdliga tider. Det var ju en sån där kommentar som kanske då triggade mig mer att ta jobbet, för jag tyckte det var så fånigt.
Han bestämmer sig för att tacka ja.
Vi ville liksom bli någon slags... New York Times, alltså digitalt i Sverige, så att det var ju journalistiken som skulle stå i centrum. Tino var otroligt entusiastisk och jätterolig och översvallande gentemot mig i början, så att det var jättekul att prata med honom, och han hade läst min första roman och den var så fantastisk. Men man var som en liten pojke och det här skulle bli så bra och det var så roligt, så att det är klart att jag jublade över lönen också.
Vid 67 års ålder har Fredrik Marisol aldrig haft ett fast jobb. Det här blir hans första, med 45 000 i månaden för att arbeta halvtid. Även budgeten för att köpa in frilansartiklar är generös.
Det var ju väldigt kul att plötsligt starta en kultursida och kunna erbjuda bättre betalt för artiklar än vad jag någonsin själv har fått på Sydsvenskan, Svenskan eller Aftonbladet.
En del andra anställda får över 100 000 i månaden. Och det är ingen slump. Tino Sanandaji vet att höga löner gör medarbetare mer motiverade.
Som nationalekonom har jag lärt mig att vår teori är att ger man människor pengar och aktier och lön så jobbar de bättre. Vi har ju tänkt lansera... helt utan att det fanns i media. Bara en dag så dyker upp den här tidningen. Det här tyckte jag var en rolig idé. Men det förstör dem. Någon läckte i alla fall.
Sajten Dagens Opinion är först med att berätta om ett citat hemligt borgerligt medieprojekt. Och de stora tidningarna följer efter.
Det hade jag inte räknat med att det skulle vara så mycket hype. Och sen gör SVD någon story om att Bulletin ritar om det mediala landskapet. Så det fanns en förväntning även bland övrig media.
Men eftersom ingen utanför vet vad bulletin faktiskt ska bli inleds en febril gissningslek i medierna. De flesta är skeptiska och uppfattar tidningen som ett utpräglat högerprojekt. Magasinet Fokus spår att det kan bli ett svenskt Fox News. Och Vänsterpartiet startar en insamling med rubriken Vi kan överrösta bulletin. Pengarna ska gå till en egen mediesatsning. På bara några dagar får de in över 600 000.
Det blev rätt mycket liksom attacker mot bulletin, Jan Guillou och sådär. Så att det kändes lite som att befinna sig i ett mindre krig. Jag kan också tänka mig att det fanns en rädsla från en del av de andra medierna, en del av de andra papperstidningarna, för att bulletin skulle bli, att det skulle bli för bra, att de skulle lyckas.
Grundarna gläds åt hypen, men irriteras över kritiken. Paulina Neuding bjuds in till radioprogrammet Studio 1 för att berätta om bulletin. Och där tar hon chansen att reda ut missförstånden.
Paulina Neuding, vad säger du om det här, den här ökade polariseringen som vi talar om också?
Nej, men jag reagerar lite grann på den här att tala om att känslostyrda medier. Det behöver inte alls skäras på den ledden, utan jag är helt ointresserad av att skruva upp känsloläget i debatten på något sätt. Det är inte det jag är ute efter, utan jag tycker att det finns en sund traditionell uppdelning mellan news å ena sidan och views å andra sidan. Och med news så försöker man vara, det finns ett ideal om objektivitet, och även om man inte alltid lyckas leva upp till det, så är det idealet bra och sunt.
En av dem som lyssnar är nyhetsjournalisten Negar Josefi. Hon gillar vad hon hör. Och efter många år på Ekot i Sveriges Radio är hon sugen på något annat.
Jag kontaktade Paulina Neuding, tror jag, en söndag, och på måndagen fick jag komma in och skriva under ett kontrakt.
Till skillnad från många andra journalister avskräcks Negar Josefi inte av ledarsidans högerprofil.
Även om det pågick sån här kampanjer mot folk på Twitter och andra sociala medier, kanske även mot mig, jag blev kallad för det ena och det andra. I stunden kanske jag blev irriterad, men egentligen var det ju skitsamma. Jag visste ju vad jag är för någonting och var jag står någonstans, och många av mina kollegor från Ekot visste det också. Det var någon kille från Ekot som skrev ett sms: ja, härmed har jag tagit beslutet att inte vara vän med dig längre då du jobbar på den här tidningen. Alltså, han skrev något mycket värre än det här.
Nu när nyheten om tidningen läckt ut känner sig bulletingrundarna tvungna att lansera i förtid. Pontus Tholin.
Vi ville ju definitivt komma ut så vi kunde liksom vara ute på banan innan det blev för mycket julfokusering i samhället. Och då lanserade vi 22 december, så lyckades vi med det. Nej, det gjorde vi inte. Men vi är ju faktiskt inte helt redo att lansera. Så att det blir så att vi lanserar utan betalningssystem och delvis ofärdiga sajter. Fungerar ju så, men är ju långt ifrån buggfri.
Nej, det finns ingen betalvägg och inget prenumerationssystem. Om man som läsare vill betala för bulletin får man swisha en donation. Och det är inte det enda som saknas. Det går till exempel inte att högerklicka på sajten.
Första dagen när jag kom dit så insåg jag att det här kommer inte hålla länge.
På redaktionen blir Negar Josefi presenterad för nyhetschefen, som ska vara hennes arbetsledare i rollen som reporter.
Ändå man har varit i den här branschen så vet man ju, känner man ju till namn och så. Men jag visste inte vem han var. Jag frågade honom, har du jobbat med nyheter? Nej. Har du varit nyhetschef förut? Nej. Var kommer du ifrån? Något F+. Jag bara, vad är F+ för någonting? Och så var det två andra personer som skulle vara nyhetsreportrar. Var kommer de ifrån? F+ också. Jag bara, vad fan är F+?
Hon tar upp telefonen och googlar. Där läser hon att F+ är en sajt som drivs av Svenskt Näringsliv. Hennes nya kollegor säger att Tino rekryterar dem allihop efter att en av dem intervjuat honom till F+. Kontorslokalerna på Östermalm är i övrigt rätt tomma. Det är mitt i pandemin och alla möten sker digitalt. Tino, han är inte ens i landet. Han har nyligen flyttat till Ukraina och deltar i arbetet därifrån. Och trots att det inte är mer än en timmes tidsskillnad mellan Stockholm och Kiev är han sällan i fas med de andra.
Jag har någon sorts sömnsjukdom som gör att jag ofta vaknar på nätterna. Och Kiev är ju en sån här stad som aldrig sover. Det gillar jag också. Toaletten på nattklubbar, mycket av jobbet gjort. Då får man gå i toaletten, stänga dörren och prata.
Inte heller nyhetsarbetet går till riktigt som Negar är van vid.
I alla fall på Ekot börjar man ju med att nyhetschefen kommer in tidigare, kollar av TT, vilka liksom, presskonferenser, om regeringen håller presskonferenser, rättegångar, olika beslut som ska tas. Här var det ju liksom, vad ska du göra då? Och vad ska du? Och så man fick liksom göra lite vad man hade lust med. För mig var det liksom så här, ska de ha nyhets... Det ska vara en nyhet, dagstidning. Det här är ju bara, de leker ju tidning.
Också snacket kollegor emellan är radikalt annorlunda än på andra nyhetsredaktioner.
För jag vet ju hur man jobbar på Ekot. Man sitter liksom inte vid lunchen och säger fan vad dum i huvudet Kristersson var som kom, eller han får själv, vilken jävla pajas han är. Folk är ju otroligt medvetna om liksom vad som ska sägas, att de ska vara opartiska, alltså i när man sitter i redaktionen också. Här var det så här liksom viktigt att jag skulle sänka sossarna. Morgan Johansson skulle jag sänka. Vi ska sätta dit Mogge och sånt här liksom. Och så småningom insåg jag att jag var ju ett alibi. De hade inga intentioner att skilja på news och views. Och deras, när jag kom med förslag om att göra jobb, reportage på ja men olika förslag, det var inte intressant. Intressant var ju invandrare, kriminalitet och invandrare. Det var liksom deras, vad de brann för.
Även Tino är missnöjd med nyhetsarbetet, men av helt andra skäl.
I början av Bulletin hade vi motsvarande 12 heltidstjänster på vår nyhetsavdelning. Jag tror att SVT har 25. Alltså det finns ju ingen som läste Bulletin februari eller januari-mars som kan tycka att det här är en tidning där det har 12 heltidsanställda journalister. Utan det var en massa TT-flöden och några, ett fåtal gräv visserligen, men inte alls tillräckligt många för en antalet. Och dessutom var det interna bråk.
Bråken sker bland annat mellan Paulina och Tino, Pontus och Tino och nyhetsredaktionen och Tino.
Det andra problemet med nyhetsteamet, det var att de inte var villiga att jobba. Så att Paula Neuding på nyårsdagen 2021 går upp 6 på morgonen för att själv skriva nyhetsartiklarna, för ingen av journalisterna vill jobba. Och då sa jag till henne att det här kan inte du göra. Det här är liksom inte ditt jobb som chefredaktör. Du måste se till de här personerna att jobba mer, eller så byter vi ut dem. Men hon var väldigt snäll och det här är en familjepappa och jag ska göra det här jobbet.
Det tar inte lång tid innan Paulina Neuding lämnar Bulletin. Snart känner Negar Josefi att hon inte heller klarar av att vara kvar.
Jag gick till en läkare, minns jag. Och så sa jag att jag vill bli sjukskriven. Jag mår inte bra. Jag ska skicka det här till Försäkringskassan. Han bara, vad jobbar du? Jag jobbar på den här Bulletin. Nej, fy fan. Det där skithöget till tidning. Där kan du inte jobba. Jag sjukskriver dig på en gång. Om du inte är sjuk nu så kommer du bli jättesjuk om du stannar där.
Men vänta lite nu, Christian. Går det verkligen så himla dåligt för Bulletin där i början? Det är inte riktigt så jag minns det.
Alltså ja och nej. Trots alla bråk och det här undermåliga nyhetsarbetet skulle jag nog säga att Tino hade rätt i sin profetia om a gap in the market. Även om läsarna inte kan betala är det många som är inne på sajten. Och i offentligheten välkomnas Bulletin som ett nytt och rumsrent högeralternativ.
Göran Greider har vi med oss, chefredaktör för socialdemokratiska Dalademokraten. Välkommen.
Tackar, tackar.
Alice Teodorescu Måwe som är politisk chefredaktör för den liberalkonservativa webbtidningen Bulletin. Välkommen du också.
Tack snälla.
Daniel Suonen, tankesmedjan Katalys. Caroline Dahlman, högerliberal krönikör Bulletin. Och
du är debattör, nu krönikör på sajten Bulletin. Och själv homosexuell som tidigare var med i de här kretsarna av reformistisk islam. Men nu har...
Till ny chefredaktör efter Paulina Neuding utses Ivar Arpi. Men det dröjer inte länge innan han måste ägna sig åt krishantering.
Nyhetssajten Bulletin har plagierat andra mediers artiklar utan att hänvisa till originalpubliceringarna. Dagens Nyheter har granskat artiklar som Bulletin publicerat under bylinen Nyhetsredaktionen, och åtminstone 20 av artiklarna var identiska med texten från andra publikationer eller pressmeddelanden.
Det visar sig att en av reportrarna på nyhetsredaktionen har copy-pastat in text från alla möjliga håll. Det läcker ut och reportern får sluta.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, så kör vi igång.
Ivar Arpi kallar till ett digitalt stormöte. Tanken är att alla ska få en chans att ställa sina frågor om det som hänt.
Ja, Tino.
Jag har egentligen ingen fråga, men ska jag göra någon kommentar istället? För det första är det så här att det alltid tråkigt om folk slutar. Å andra sidan så kan det vara positivt om folk slutar om de får Bulletin av fel anledning.
Till en början pratar man mest om medarbetaren som har fått sparken. Pontus försvarar beslutet.
Alla ni som är erfarna journalister tyckte att det fanns vissa problem i nyhetsredaktionen. Och många av er har hört av er till mig och sagt att det här med plagiaten, det här är obehagligt. Vågar man liksom dela ens Bulletin när sånt här pågår? Man måste ju dra upp en sån här rutten rot, så att säga, förr eller senare. För att annars så sprids ju det här.
Men snart börjar diskussionerna att handla om en kommentar som Tino har gjort på Facebook. Där skriver han att plagiatskandalen är pinsam och att han varnat för risken med oerfaren personal. Dessutom nämner han saker om den sparkade reportern som kanske skulle kunna röja vem personen är. Ivar Arpi tycker inte att en tidningsägare ska göra så mot sin personal. Tino har, kanske inte helt oväntat, en annan uppfattning.
Jag skriver på min Facebook i egenskap av en medborgare, som en skribent, och också en ägare. Det är min rättighet, det är nummer ett. Det är väldigt olämpligt beteende att försöka ha den här tystnadskulturen. Det är de här beteendena som har lett oss till den här konflikten. Det är den här internkulturen. Tysta folk, inte följa sanningen, inte följa euro. Och halvlögner och så massa social ryktesspridning bakom scenerna. Du har inte rätt som chefredaktör bara att du inte vill ha mig här för att ni ska kolla på smysslar whatever. Eller hitta på påhittade regler. Okej?
Okay? Okej. Okay.
Okej,
okay.
Vad
gjorde
du då? När jag försökte stoppa det här.
Nu får du vara tyst.
Du bestämmer inte det, Ivar.
Jag bjöd in till det här mötet. Vill du bli utslängd från mötet eller vill du vara kvar? Du får lära dig att lämna ifrån dig ordet.
Håller du på med den här barnsligheten?
Nej, men allvarligt talat, någon annan får prata.
Egentligen handlar konflikten inte bara om Facebook-inlägget. Ivar Arpi och flera med honom menar att Tino tar sig för stora friheter. Lägger sig i sånt som man inte har med att göra. Som att rekrytera eller sparka personal och tycka till om vad som publiceras.
Så här är det. Om man är, nej, redaktionella beslut fattas av redaktionell personal. Ingår du inte i redaktionen så fattar du inte.
Jag är redaktionell personal. Jag bad ju det, håll det fakta. Ja. Ni kan inte ha påhittade regler. Och sen då förvirrade regler som påstås på språkman liknande.
Du kommer att vara så här, vem kommer fatta de redaktionella besluten om vad som ska finnas på sajten och vem som skriver på sajten?
Vi sitter ju här nu tillsammans. Här är massa människor som har åsikter. Jag är en av dem. Det finns ingen så här anti-Tino-regel eller anti-Pontus-regel. Och de här anti-Tino- och anti-Pontus-reglerna har ju skapat den här krisen. Jag anställde ju flera av er. Om det var en regel att Tino får inte anställa någon, varför börjar jag jobba här då?
För Tino är alltihop obegripligt. Hela poängen med Bulletin var ju att de inte skulle vara som andra tidningar. Och nu sitter personalen och klagar över att saker inte funkar som på DN, Expressen och SVD.
Jag och Pontus har blivit mer eller mindre avstängda från att försöka stoppa de här problemen i nyhetsavdelningen. Jag varnar för dem först. Jag har inget att skämmas för här. Jag försökte skydda Bulletin och er.
Jag vill bara säga, jag har enormt stort förtroende för Ivar som den duktiga och starka chef vi är i stort behov av just nu. Jag har fullt förtroende för honom och jag blir väldigt, väldigt besviken om inte han får fungera som den chef han ska kunna göra.
Men jag måste ju säga att, eftersom ni ville vara öppna här, jag har ju inte förtroende för dig.
Tina, Carolina räckte upp handen här tror jag i 4-5 minuter.
Till slut, efter nästan en timmes möte, får kronikören Caroline Dahlman en syl i vädret.
Vi får väl alla lite ont i magen av allt det här, va? Det var inte riktigt det vi signade upp för. Vi såg en fantastisk vision som Tino, Pontus och Paulina hade som vi ville vara med i för att Bulletin skulle bli en fantastisk tidning som skulle bli bättre än andra och vi skulle ha det här coola gänget som när jag fick frågan, vad ska jag få vara med i det här fantastiska gänget? Lilla jag, vad kul! Och vi var så inspirerade och vi vill ju fortsätta med det här och vi vill kunna göra det bra och då måste vi vara snälla mot varann. Alltså det här, jag blir alldeles tårögd av att ni som skriker åt varandra och avbryter varandra och anklagar varandra åt olika håll. Så jag tror att vi behöver liksom en kulturförändring för vi vill ju det här.
Jag vill fråga Caroline, när jag rekryterade dig till Bulletin, hade du några krav på att jag inte får vara med i någon del av inklusive organisationen, inklusive personal, vilka segment vi ska ha i tidningen?
Jag tror inte att det är det som är huvudfrågan.
Det är huvudfrågan faktiskt.
Ino, det var inte alls det som jag uppfattade, men jag uppfattar nog att vi ska göra det här tillsammans.
Och ingår jag i det? Ingår jag tillsammans?
Då är det ju inte någon som ska stänga
ingår ut. Ingår jag i tillsammans?
Vadå?
Nästa dag kallar ägarna till ett nytt stormöte. Den här gången utan Tino. Och nu går det lugnare till. Ett tag.
Det är inte poängen här, Ivar. Poängen var att jag hade fått delegeringsuppdraget av Paulina.
Sluta unmuta mig som någon jävla diktator.
Efter mötena skriver Tino ett nytt Facebook-inlägg. Där avfärdar han nyhetsredaktionens journalistik som trist sojabaserad lättmjölk. Han anklagar också Ivar Arpi för att slira, ljuga och vara olämplig som chef. Ungefär samtidigt läcker inspelningar från stormötena ut till medierna. I tidningen Journalistens artikel står det att Tino Sanandaji skriker osammanhängande.
Stämmer inte. Jag skrek inte och jag skrek absolut inte osammanhängande. Jag tror att om någon bara tar de här 4 timmarnas möten och tittar på dem. Och då kommer vi inte, man får inte alls en dålig bild av oss tror jag. Vi var resonabla, försökte vara kompromissinriktade, försökte lugna ner dem och hade logiska motargument. Vad ägarnas roll är i en tidning och så vidare. Medan de här, ett fåtal av de här stjärnorna var oresonabla. Men det här var ju förevändningar, för de ville bara få bort oss.
Tino är övertygad om att Ivar Arpi och de andra vill kuppa ut honom och själva ta makten över Bulletin. Ingen av dem han anklagar har tackat ja till att medverka i den här podden. Men om de verkligen vill ta över tidningen våren 2021 så misslyckas de. Kort efter mötena väljer 7 medarbetare istället att sluta. Bland dem finns Ivar Arpi, Alice Teodorescu-Måwe och Fredrik Marisol.
Tino, alltså han, det gick liksom inte riktigt att kommunicera. Han blev ju arg så fort den kontakten bröts efter den där konflikten. Jag kände att det var ingen mening att kommunicera med honom. Han lyssnade inte.
Massavhoppet innebär att Bulletin är nära för räkning. Men så väljer inte Tino Sanandaji att säga det. Han gör nu klart med en rekrytering som han hoppas ska få kritikerna att äta upp sina ord. Andrew Rosenthal, tidigare opinionsredaktör på New York Times, numera pensionerad. Han får jobbet som ny chefredaktör.
Dels som en markering i och med att många i svensk media håller på att larva sig om att ingen kommer någonsin jobba på Bulletin igen och så vidare. Men framförallt för att jag tänkte att okej, vi behöver ha en erfaren person som journalisterna lyssnar på. För uppenbarligen lyssnar de inte på oss.
Så börjar en period av harmoni. I alla fall med Bulletin mot mätt. Andrew Rosenthal kan inte svenska och han jobbar på distans från New Jersey med 6 timmars tidsskillnad mot Stockholm. Trots det går det bättre än förut. Antalet prenumeranter ökar under hans tid vid rodret. Pontus Tholin ska i efterhand minnas detta som den ljusaste tiden. Framåt sommaren lättar pandemirestriktionerna. Tidningen har skaffat nya lokaler på Kungsgatan. Och för första gången finns redaktionsvardagen inte bara på Slack och Zoom.
På baksidan som blir Brunnsgatan så ligger Gute-restaurangen då. Så där, det har varit stamställe, så där åt vi väl ett par dagar i veckan. Det är som att småprat gör sig inte riktigt virtuellt. Utan det blir väldigt fokuserat på det man gör och sen kopplar man ur och så är det klart. Utan småpratet som är det som jag tror bygger relationer med människor, det började vi få till där.
Tack vare den nya adressen kommer nyhetsredaktionen dessutom över något av ett scoop.
Vi var ju bredvid Sveriges första McDonald's. Och därför var vi först att skriva om när den lades ner. Det stod i och för sig i fastighetsvärlden, men första 4 dagar före Aftonbladet i alla fall. Så åtminstone de scoop som faller rakt ner på knäna har vi lyckats få.
Men Pontus blir efterhand mer och mer tveksam till den nya chefredaktören borta i New Jersey.
Men för att se till hand så är det väldigt naivt att tro att bara för att vi tar hit någon som har varit tongivare inom New York Times så kan vi säga att nu är Bulletin New York Times. En enorm kostnad och ställer till, jag skulle nog säga, mer problem än han gjorde nytta.
Vilken sorts problem?
Alltså det är lite som att vad ska man jämföra det med? Som att liksom fjärrstyra en Formel 1-bil på andra sidan jorden och tro att man då ska kunna manövrera i kurvorna och köra om de andra. Hur är det ens möjligt? Nej, det går inte. Du måste ha en viss lokal förankring i det här. Du kan inte vara chefredaktör genom Google Translate.
Mot slutet av den sommaren börjar Pontus dessutom säga ett helt annat hot mot Bulletin. Pengarna är slut.
För då är vi uppe i minst 3 miljoner kostnader per månad. Sen tar vi in den här Andy Rosenthal. Och med hans ersättning så plus att vi gör en del andra expansioner. Vi ska göra den här, det som är tänkt att bli en tv-serie. Där Hanif Bali och Jan Emanuel Johansson ska prova nya bilar. Och det är ju väldigt dyrt att producera det förstås. Nu kommer vi inte så långt så vi gör det. Men vi har ändå kostnader som snarare än 3 miljoner börjar närma sig 4 miljoner. Och intäkter på kanske 200-300 tusen.
Vad är det ni inte ens om du, Tino?
Det som händer är att Tino tycker att vi bara ska intensifiera försöken att få in mer riskkapital. Och att vi kanske ska prata väldigt lite om den faktiska situationen vi har och prata om visionerna igen. Då tycker jag att nu börjar vi få så mycket faktisk data här så att det är inte helt och hållet heligt att göra det. Så min inriktning är istället att vi måste skapa annonsintäkter och vi måste framförallt skära i kostnader. Vi har ju orimliga kostnader.
Men enligt Pontus vägrar Tino lyssna. Under sommaren anordnar Bulletin en fundraiser dit de bjuder in tänkbara investerare. Det är en skärgårdstur med öl, vin och ångbåtsbiff.
de som uttrycker ett intresse, som närvarar och deltar i den här båtfärden, de vill ju tänka se, ja, hur ser redovisningen ut? Och den har jag inga problem med att visa. Tino tycker inte att man egentligen ska fokusera på den. Han vill helst inte visa den alls. Och det ska ju sägas att vi pratar ju inte om ekonomi så mycket på den här turen. Eller egentligen, officiellt pratar vi inte alls om det. Men på tumman hand så blir det väldigt mycket ekonomiskt prat. För det är det som... Alltså de som investerar pengar är ju inte födda i farstun i att det är ju välkänt vilka löner som har uppburits av personer som Ivar Arpi, Alice Teodorescu och Per Gummason fortfarande. Och vi berättar ju hur många prenumeranter vi har. Så det är idén om att man ska kunna bortförklara det här på något sätt, det går ju inte. Utan vem som helst inser att men det där går inte ihop.
Han ljuger. Vår ekonomi var inte så illa. Jag tonar inte ner någonting. Jag är extremt öppen och kvantitativ med alla siffror. Det andra är också att Pontus kunde aldrig förstå att vi är en startup. En startup som ett tillväxtföretag är del av affärsmodellen, att man går inte med vinst de första åren. Det här gör tusentals företag. Det finns inget konstigt med det, men hans psykologi klarar inte av det.
Pontus är inte bara orolig för Bulletins framtid, utan också för att han själv ska bli återbetalningsskyldig. En söndag i september avregistrerar han sig som firmatecknare. Han hoppas att det inte ska vara några hard feelings och att han kan fortsätta göra en del jobb för tidningen ändå.
Men det blir så mycket ont blod som väller fram på andra sidan så att den, om vi kallar den nya ledningen då, väljer tänket att låsa ute mig. Jag tror i 3 oktober så har jag inte access till någonting längre. Inklusive det fysiska kontoret.
Det enda lasten jag har kvar nu sen jag slutar med alkohol är kaffe.
Jag träffar Jannik Svensson på Svenska Dagbladet.
Fett reducerad ekomjölk. Det känns verkligen som någonting man får på Svenska Dagbladets redaktion.
Hösten 2021 är han 27 år gammal. Efter en tuff uppväxt och missbruksproblem har han gjort sig känd hemma på Åland som en kontroversiell journalist och tyckare. Han håller redan i Bulletins poddar på distans när Tino ställer frågan. Vill han komma till Stockholm och ta över som vd? Jannik tackar ja, trots att han har sett orostecken.
Det kom betalningsstörningar, jag fick liksom inte mina fakturor betalda och så fick jag löften från Tino att ja, men det här kommer att bli betalt snart. Och det gick liksom rykten om att Bulletins kassa är slut och det finns inga pengar. Men Tino var alltid helt fastbestämd att du kommer snart att vara rik, Jannik. Allting kommer att lösa sig, vi kommer snart att bada i pengar. Alltså, i princip, det var hela tiden utfästelser om en framtida god ekonomi.
Han flyttar in i Tinos lägenhet på Gärdet i Stockholm. Den står ändå tom. Tino bor ju i Ukraina. Men snart inser Jannik att det inte bara är själva vd-posten han har tagit över.
Han är van att ha någon som hjälper honom och är hans assistent. Och jag fick väl fylla den rollen som Pontus Tholén hade haft innan. Och det kan i princip handla om vad som helst. Hjälpa honom med posten eller hjälpa honom med dagliga ärenden som alla vanliga människor sköter. Men Tino anser att hans tid är så mycket värd så att han ska ägna den åt annat.
Men till en början står Jannik ut med att hämta Tinos post.
De stunder som han var nöjd med mig och var glad, då kändes det allting. Alltså det kändes som att vara utvald. När jag lyckades tillfredsställa honom på ett sätt att han blev nöjd och stolt över mig, då kände jag liksom att nu har jag liksom uppfyllt någonting stort. Och att liksom strida vid samma sida som honom är väldigt tacksamt, för att man, när fienderna hopar ihop sig runt den, så får han en att känna moral, stridsmoral liksom. Man känner att fan, man klarar vad som helst. Jag var liksom inte rädd, jag var orädd när jag gav mig in i det här. För att jag visste att så länge jag har han här på min sida så kommer allting att bli bra.
När Jannik varit vd i 2 veckor ska Bulletin ha bolagsstämma. Det är känsligt eftersom Pontus ska närvara. Jannik anar att han kan behöva juridisk hjälp på stämman. Och han har precis fått tips om en person som kan passa.
Rickard Aron Nilsson, Han är en affärsjurist i Stockholm. Han är riktigt bra.
Bra. Har alla tagit del av dagordningen?
På stämman råder det delade meningar om hur illa ställt det är med bulletins ekonomi.
Om inte lönerna kan betalas nu den 25 då?
Vad får du tro att lönerna inte ska betalas?
Vad får du att tro att de kan betalas?
Ja, så här är Jannica då tillgång till bolagets bankkonto.
Jannica och de andra närvarande anklagar dessutom Pontus för bland annat urkundsförfalskning och dataintrång.
Alltså Jannica, jag har aldrig skrivit på ett avtal. Nej, du kan ju kolla själv om jag har skrivit på ett avtal eller inte.
Då bryter Janniks jurist in i samtalet.
Och om vi lugnar oss lite, vi kan ha normal ton bland vuxna personer.
Ja, men då måste man ha normalt hyfs och inte sitta och sprida absurditeter.
Om man än säger så kan man bemöta med ett lugnt tonläge.
Jag frågar, vem var du nu igen?
Aron Nilsson, affärsjurist, civilekonom. Jag är med och håller på att utreda de olika förhållandehavandena som finns.
Och han tar ju allt större plats då ju längre den här bolagsstämman förlöper.
Misstänker av vd och styrelse att någon brottslig verksamhet har förekommit, då är det naturligtvis ska det utredas i sedvanlig rättsordning.
Och den avslutas med att han väntar vid dörren då och vill prompt ta mig i handen och säga att vi snart kommer ses igen.
Vi lär träffas i framtiden igen.
Jag vet han aldrig.
Jag är ganska övervägad. Vissa förhandlingar ska vi nu se.
Tyckte jag var lite förvånande för att jag förstod inte riktigt vad hans roll var då.
Först efter mötet får Pontus veta vem den okände mannen med Kristianstad-dialekten är.
Rickard Nilsson dömdes till livstidsfängelse.
Trippelmördaren Rickard Nilsson.
Jag minns förtvivlade anhöriga och jag minns en leende Rickard Nilsson i svärt harmonikastäng.
Jag skjuter dem i huvudet, alla tre.
Rickard Aron Nilsson är inte vilken affärsjurist som helst. Han är dömd för att ha mördat tre människor. Det är bara 2 år sedan han släpptes ut ur fängelset.
Och jag tror ju att just när det gäller den här typen av personer så har de flesta av oss inte träffat en sån person, inklusive mig själv fram till dess då. Så då hade jag en mer filmisk bild av vad det här var för en person. Och därför så tror jag det blev lite av en överreaktion, för jag var helt vettskrämd i en veckas tid faktiskt. Vi har en liten hund och jag och min fru, och jag vågade inte gå ut med hunden, kvällstid i varje fall.
Även den här nyheten läcker snart ut till medierna. Bulletin anlitade trippelmördare.
Då blev jag ombedd att som en duktig ledare ta smällen. Liksom. En bra general går först och tar smällen. Typ så var tongångarna. Och jag kände väl att okej, jag tar väl på mig det här då. Så jag sa att det var jag som gjorde det. Ingen annan visste någonting, ingen annan var inkopplad. Men så var det ju inte.
Här skiljer sig Tinos och Janniks versioner åt. Jannik säger att Tino gav sitt medgivande till att anlita Rickard Aron Nilsson. Det förnekar Tino. Under hösten 2021 känner sig Jannik allt mer sviken och utnyttjad. Arbetsdagarna i Tinos lägenhet är långa och grå.
Det blev väldigt isolerat. Det var väldigt isolerat. Jag började jobba vid 8-9 och jobba fram till liksom 17 och kontorstider. Och sen då, vid den tiden ungefär, då vaknar Tino. Och då börjar han ringa och ge ut order. Och när han ger en order, då är det bara att ställa sig och göra det. För annars blir han blir jättearg om man inte gör det, som man säger. Alltså om jag åkte iväg och gjorde någonting som var viktigt för mig, då fick jag höra sen att jag arbetsvägrade och att jag var lat och att jag bara jobbade ett fåtal timmar och sådana saker. Och att jag underpresterade. Och han använde det här hela tiden mot mig. Han liksom hittade mina svagheter och så tryckte han på dem. Så jag blev liksom utarbetad ganska snabbt.
Jannik började få yrselattacker och utslag på kroppen.
Runt mitten på december då var jag så slutkörd så att om jag ska ha fortsatt 2 dagar till så ska jag ska hamna på psyke. Det skulle inte ha gått liksom. Så då tog jag en månad där jag var bortkopplad från allt arbete. Bara sov. Egentligen då en månad.
När Jannik kommer tillbaka till jobbet i januari har en investerare stämt tidningen.
Det hade uppstått en konflikt mellan Tino och en fordringsägare under tiden jag var borta. Och då visade det sig att hon ska ha sina pengar. Och jag skriver under, tar emot den här delgivningen då, stämningsansökan. Och då fattar jag att nu är det slut. ingenting hade rört sig framåt när jag var borta. Det var omöjligt att få en klar bild av situationen. Och då sa jag upp mig.
Bulletin sätts i konkurs. Medierna publicerar dödsrunor över den kortlivade tidningen. Drömmen om ett svenskt New York Times har spruckit.
Napoleon var liksom, han hade också en förmåga att alltid landa på fötterna.
Ju längre Napoleon styrde, desto mer maktfullkomlig blev han. Och det var allt svårare att hitta soldater till alla krig där franska män offrades som flugor. Till slut vände sig hans vänner mot honom. Den ryske tsar Alexander, Sveriges kung Karl den 14 Johan, och till och med Napoleons egen svärfar, kejsare Frans av Österrike. De gick samman, angrep honom och vann.
Han blev avvisad, eller försatt i exil då, och skickad till Elba, där han satts i här arrest.
Nyss hade han haft makten över större delen av Europa. Nu satt Napoleon på en avlägsen ö med bara några få trashankar till soldater kvar. Han var utblottad och uträknad.
Men han seglade tillbaka till Frankrike, plockade upp sin armé, åkte tillbaks, marscherade in i Paris, gick in i tuillerierna till sitt gamla kontor och bara satt sig ner och fortsatt.
Sen på framtiden så vill ju jag att fler ska komma till kontoret. Och ska expandera. Så du vill jag ha det här rummet.
I kontorshotellet på Kungsgatan visar Tino upp ett ljust rum på omkring 50 kvadrat. Här hoppas han att Bulletin snart kommer att sitta.
Det är mycket grönt, bra ljus. Jag gillar det gröna förstås. Det avslappnade. Och... Sen har en röd fin kylskåp här. Jag har tittat i den så jag vet vad som finns.
Tino går vidare in till ett annat rum på ungefär 10 kvadrat. Här har Bulletin sin redaktion idag. Det ryms knappt två skrivbord.
En kort period så hade vi de där rummen bredvid där. Och rummet längst bort. Det var under den perioden när det var som en som bäst.
Tre veckor efter Bulletins konkurs lämnade konkursförvaltaren ett oväntat besked. Bulletin hade en ny ensam ägare. Tino Sanandaji. Han ansågs vara den bäst lämpade kandidaten att köpa konkursboet.
För när Lindsåg vad en konkurs gör så är det bara att det regnar pengar över dig. Skulder försvinner, skatteskulder försvinner och då får du ta över för alla tillgångar men skulderna är borta. Det gjorde ju att Bulletin faktiskt är nära nu att gå break even men å andra sidan med en mycket, mycket mindre läsarkrets.
Inget av affischnamnen som var med vid lanseringen är kvar. Men ska man tro Tino är framtiden för Bulletin ljus.
Vi har erfarenhet, vi har ändå byggt en läsarkrets. Vi har stärkts i Google och så vidare. Jag menar, idag har jag länkat Expressen till oss för någon story. Det har inte varit ett förlorat år.
Hur kommer rekryteringsstrategin se ut nu framgent?
Vi vill inte ta in lika många superkända personer som är redan väldigt etablerade eftersom det är svårt att ha dem i samma tidning. Och sen är det så att har jag pengar, om jag nu får en stor påse pengar, då finns det fortfarande massa A-listare som vi inte har tagit oss igenom eller som inte ser att komma tillbaka. Framförallt tror jag att en del kommer komma tillbaka också när de ser att det är stabilt.
Men i skuggorna slipar hans forna kompaner knivarna. Pontus Thulin har överklagat beslutet att låta Tino köpa konkursboet.
Det är den typ av sätt att leda bolaget som Tino har förespråkat som är orsaken till att bolaget har gått konkurs. Och att man då som konkursförvaltare kommer fram till att det är viktigt att verksamheten lever vidare. Och därför så ska vi överlåta den till den som inte klarat av att leda verksamheten. Det är ju en logisk kullerbytta, för att uttrycka sig milt.
Och hur bedömer du Bulletins chanser att resa sig på Neo eller överhuvudtaget egentligen?
Ja, om vi betraktar det bulletin som idag finns då på den här sajten som heter bulletin.nu, så ska jag säga att det är asymptotiskt mot noll. I det mån man tänkte att den skulle vara en röst för den goda borgerligheten, så skulle jag säga att jag tror vänstern har champagnefrukostar, eller champagneluncher varje fredag nu. För det här är en skänk från ovan. Det här är ju ett haveri som man bara kan skratta åt och på något sätt gemensamt snittra åt hur dålig svensk borgerlighet är på opinionsbildning, inte minst i media. Det är en katastrof.
Och vad gäller dig och din gamle kompis, har ni någon sorts framtid?
Nej, jag har nog svårt att se det tyvärr. Jag vet inte hur många polisanmälningar Tino har sett till att jag har fått på mitt samvete. Inte för att jag någonsin har hört av någon rättsvårdande myndighet för den delen. Så jag tror det mesta är bara avfärdat som nonsens, om det är nonsens det är. Men det skulle jag ju vilja ha en ursäkt för.
Jannik Svensson polisanmälde nyligen Tino för olaga hot, ofredande, utpressning och förtal. Hans juridiska ombud, Rickard A. Nilsson, har också gett honom rådet att ansöka om kontaktförbud mot Tino.
Jag ville inte polisanmäla det, jag ville bara få bort allting, och jag skrev till honom att snälla, kan vi bara lösa det här på något sätt, kan vi bara fixa det här, jag vill bara bort nu, jag vill bara vara i fred. Men han lämnar mig inte i fred.
I polisanmälan beskriver Jannik det som att Tino, citat, tagit sig in i hans huvud.
Jag upplevde en stark kognitiv dissonans när jag insåg hur det å ena sidan låg till, men å andra sidan hur Tino sa till mig hur det låg till. Det pågick en manipulation hela tiden. Och när jag inte liksom kunde placera vad är verklighet, då i det konfliktytan när de två verkligheterna gneds mot varandra, så uppstod väldigt mycket ångest och också panik- och ångestattacker.
Jag är inte arg på Jannik, jag förstår att han mår inte bra, så att jag har tagit mig in i hans huvud och sådär. På sätt och vis var det ju inte bra att den här situationen han hamnade i. Han var ju recovering alkoholist och haft problem med sitt psykiska välmående. Vi frågade ju honom, klarar du av det här, Jannik? Och då sa han, ja, det klarar jag. Men med tiden och ganska snabbt också det här pressen med bulletin, att vi båda har konkurs, vi har de här Pontus och de här advokaterna som jagar oss, konstanta attacker i media, och han blev gradvis sämre. Så där har ju vi ett visst ansvar, vi satte honom i rollen, även om han själv ville.
Men att han skulle ha hotat eller utpressat Jannik håller Tino inte med om.
Jannik tog jobbet, så lånade han 47 000 kronor av mig privat. Senare så bad jag om de här pengarna tillbaka. Då vägrade han återbetala mig. Och så ljög han också och sa att han inte hade fått några pengar från konkursboet, vilket han hade. Då börjar Jannik, den här trippelmördaren, skicka mejl till mig och säga att det är jag som företräder Jannik. Och om du kräver tillbaka de här lånet, då kommer jag polisanmäla dig för utpressning och olaga hot. Så det är inte olaga hot att säga till någon, ge tillbaka mitt lån, annars kommer jag dra det här till kronofogden.
Tino avfärdar i princip alla anklagelser som Jannik, Pontus och andra tidigare inblandade i bulletin riktar mot honom.
De har gjort 20-30 anmälningar mot oss till alla möjliga myndigheter. Bizarra anmälningar. Det finns liksom ingen substans i dem överhuvudtaget. Men man gör det här för att skada.
Jag snackar ju med Pontus Thulin också. Finns det ett scenario där ni liksom blir goda vänner igen, och vad skulle krävas för det?
Det skulle väl krävas att han erkänner att han har ju försökt att ljuga om mig offentligt för att skada. Det tycker jag att han ska gottgöra.
i princip från början så börjar han försöka med intriger för att ta över företaget och liksom klättra på de andras bekostnad, men framförallt min. Och till slut så börjar han göra en extremt scorched earth-taktik att gå ut, smutskasta inte bara mig utan även andra personer i fientlig media. Och det har ju varit katastrofalt för tidningens varumärke och min varumärke. För att media förstås, de hade ju aldrig kommit åt mig med fakta i invandringsdebatten. Här såg de sin chans med någon Amber Heard liknande drama och persondrama och smutskasta mig och liksom det är pinsamt och det går inte att försvara sig mot det.
Men 100 dagar efter att Napoleon kom tillbaka till Paris så blev han besegrad i Waterloo och skickad till Sankt Helena. Och därifrån kom han aldrig. Han klarade inte av att hålla i makten för att han begick för många misstag. Och jag tror att det är någonstans där Tino kommer att misslyckas också. Så 100 dagar.
När den här podden släpps har det gått 95 dagar sedan Tino köpte Bulletins konkursbo.
Vad kommer att bli hans Sankt Helena, tror du?
Jag tror att hans Sankt Helena kommer att vara personlig konkurs. Förödmjukelse. Han kommer att få lära sig den hårda vägen att driva företag är inte ett spel. Utan det är människor med familjer, människor med känslor, investerare med pengar, surt förvärvade pengar som de har kämpat för, som förlorar. Han kommer att skylla på mig, han kommer att skylla på Pontus Tholin, men jag tror att han kommer att sitta där på sitt Sankt Helena och skylla på andra.
Du har lyssnat på första avsnittet av Blenda. Podden är döpt efter en av Svenska Dagbladets kändaste journalister, Ester Blenda Nordström. Hon som genom långväga resor och alla möjliga metoder lyckas berätta helt unika historier. Och det är ungefär vad jag och mina kollegor vill göra i den här podden. Ge oss ut och hitta fängslande, angelägna och ibland rätt roliga berättelser ur verkligheten. Om du gillar podden, gå in i din podcast-app och prenumerera. Vi har också gjort en särskild sida för den här podden på Svenska Dagbladets sajt där vi lägger ut artiklar, bilder och annat extra material från dokumentärerna. svd.se/blenda är adressen. Och där finns också ett prova på-erbjudande för dig som inte redan är prenumerant på Svenska Dagbladet. Reporter den här gången var Christian Daum. Producenter och klippare var jag själv och Martina Pero. Ledmotivet är skrivet och framfört av Martin Hederos. Övrig musik från Epidemic Sound. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Slutmixade gjorde Elin Rosenberg. Programformatet är utvecklat i samarbete med produktionsbolaget Banda. Tack till Robert Barkman, Teresa Stenler från Matän, Maria Rimpi och Daniel Persson Mora. Ansvarig utgivare Anna Karenborg och jag heter Adam Svanell.